Som Rune nämnde i början så har vi en gudstjänstserie, alltså 7 stycken gudstjänster som handlar om och fokuserar på bud som Gud ger till människor. Och just nu så ligger de här 10 Guds bud i fokus. Och en del människor, eller för en del människor, så blir saker som de 10 Guds bud någonting som lätt får oss att känna oss dåliga. Ni vet, jag tog ju den där saken som egentligen inte var min. Jag vet att det var fel, ändå hände det. Och så kan man läsa något sånt här: du ska inte stjäla. Eller, jag är dålig för här är någonting som jag sa fast jag inte borde gjort det. Eller jag ljög trots att jag egentligen inte ville. Och så skäms man över det som hänt när man liksom speglar sig i såna här ord. Vet ni en sak? Gud ger inte sitt folk de här buden eller andra bud för att man ska ha dåligt samvete över att man inte klarar av att hålla dem. Utan en av de viktigaste sakerna som buden gör, det är att de säger någonting om vem Gud är. Ni vet, Gud är sanningens Gud, eller Gud är integritetens Gud, eller Gud är inte den som lämnar någon i sticket. Och eftersom vi i kyrkan brukar säga, och Bibeln menar, att alla människor är skapade till Guds avbild, så betyder ju det också då att buden säger även något om vilka vi är. Eller vilka vi kan vara, vilka vi tänkte att vara. Vid några tillfällen så säger Gud att det ska gå oss väl om vi håller buden. Och väl, det handlar inte om smärtfritt, eller det handlar inte om att vara utan motstånd, utan det handlar om att blomma ut. Eller fullt ut vara de vi är tänkta att vara. Och idag ska jag säga någonting om bud 4-7. De fanns med i texten vi nyss läste. Missade du dem eller tyckte de var otydliga, så kommer de här. Visa aktning för din far och din mor. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. I ordningen så har jag bytt plats på de 2 sista. Men vi börjar pang på dagens första bud då, som alltså är nummer 4 egentligen i den ordningen vi följer, nummer 1 idag. Visa aktning för din far och din mor. Och nu tror jag en del sitter här och känner, nu skulle mina barn lyssnat. Man kan säga mycket om dem, men någon aktning för oss som föräldrar, det har de i sann inte visat särskilt ofta. Eller någon annan känner att det här är ett bud som jag har svårt att hålla. För så som mina föräldrar har agerat mot mig, så har vi knappt någon relation längre. Alltså, olika anledningar kan ha lett till det här. Men en del har ju inte så fantastiska relationer med sina föräldrar. Jag tycker jag hör det ganska ofta när man pratar med människor. Det där med familjerelationer, det är inte lätt. Och jag tänker, just det här budet, det, bara det i sig hade man kunnat ägna 7 gudstjänster åt. Nu blir det dryga 5 minuter. Så tro inte att här får du en fullskalig utläggning om vad det innebär att visa aktning för. Alltså på något sätt hedra och respektera sina föräldrar. Ibland när man talar om ledarskap så kan man höra att det viktigaste i gott ledarskap, i god organisation, det är vilka människor du har runt dig. Ligger säkert en hel del i det. Att det första du ska göra, det är att du liksom kan få rätt människor ombord på båten. Och sen bestämmer du vart ni ska åka. För ni vet, det viktigaste är inte riktningen du har just nu, utan människorna du har runt dig. Och som sagt, det kan säkert vara sant. Men så där funkar det ju inte om du tittar på din familj. Alltså, vilka man umgås med kan man ju till viss del välja. Man kanske kan ibland påverka vilka, eller i alla fall om någon blir ens arbetskamrat. Men vilka som är dina föräldrar, det kan du ju inte välja. Eller vilka som är dina barn eller syskon. Och ofta är det ju så att det är just de människorna som är de som har mest inflytande i ditt liv. I alla fall genom blodsband är de som står dig allra närmast. Vår tid kan man ju säga är kanske det fria valets tid. Vi är ju fria att säga vad vi vill, vi kan tycka vad vi vill, vi kan tänka vad vi vill. Man kan resa i princip vart man vill. Du kan välja själv vad du utbildar dig till. Alltså allt ska ju vara fritt för en människa. Men en sak du inte kan välja, det är ju just det där, vilka människor som finns närmast dig. Och det faktumet att det är så, det tänker jag att det kan finnas en stor anledning att visa aktning för, att respektera, att hedra. Att de människor som finns närmast mig, de är de de är, trots att jag inte kan välja dem. Och vet ni, det är inte främst ett problem. Utan det är så här själva livet liksom är konstruerat. Och det i sig kan ju vara ett stort bekymmer, tänker många. Men Bibeln menar, det här faktumet är någonting du ska visa aktning. Alltså de människor som finns nära dig är på ett sätt det värdefullaste som finns. Därför förvalta det på bästa sätt. Och det vill jag säga med all tydlighet. Det här gäller ju naturligtvis inte relationen bara från barn till föräldrar. Utan det är ju lika mycket andra vägen. Hör här du som är förälder. Det barn som läggs i dina armar, det är en gåva från Gud själv. Det är någonting, någon som Gud anförtror dig. Nej, de kommer definitivt inte alltid vara lätthanterliga. De kommer inte alltid göra som du säger och tycker. Ibland kommer ni vara rejält osams om saker och ting. Men se det först så att det barn som en del av oss har förmånen att få är en gåva från Gud. Det är någonting att förvalta, någonting att visa aktning för. Vet ni, tacka Gud för de barn som finns i din familj eller som finns dig nära. Och det här med att visa aktning, det betyder inte att man bara ska släta över misstag. Att man ska blunda för snedsteg. Det betyder inte att man är ofelbar. Men Bibelns tydliga hälsning är att de som finns närmast dig, de du inte kan välja, det är också någonting att visa en aktning för. Det finns något viktigt i blodsbandet. I valet att inte, eller i saken att inte kunna välja. Dina familjemedlemmar har ju på ett sätt bara hamnat där. Kan det vara så att det är ett inspel från Gud in i ditt liv? Du kanske inte har sett så många spår av det gudomliga än från dina föräldrar. Men går det att tro på en chans till? Att förändring kan ske? För en del av er är det här en självklarhet där liksom relationer är goda och där respekten är stor och ömsesidig. Vet ni vad jag tror? En av de bästa sakerna som skulle kunna, den här gudstjänsten skulle kunna leda till, det är kanske att någon som inte har gjort det på länge tar sin telefon och så ringer man mamma eller pappa eller sitt barn efter den här gudstjänsten. För man vill bara säga hej. Bibeln säger visa aktning för de närmaste dig. I grunden så är de en gåva från Gud själv. Nu hoppar vi till bud nummer 2 för dagen. Något helt annat. Du ska inte dräpa. Jag tror inte en enda människa här säger emot det. Så vi kan nästan gå direkt vidare till nästa bud. Fast vi tar det en vända ändå. En av de första sakerna som står i Bibeln, det är hur Gud ger människan liv. Alltså han skapar kroppen, men kroppen är bara en kropp. Och så står det så här. Då formade Herren Gud människan av jord från marken. Och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Vad Gud gör är att han låter någonting gå från att bara vara materia till att bli något fyllt med liv. Alltså det är i princip en hög med jord blir en människa med känslor och med tankar och kreativitet och förmågan att uppfinna och interagera med andra och förundras över stort och litet. Alltså vilken skillnad det blir när Gud blåser in liv i människan så att hon blir en levande varelse. Det måste ju betyda detta. Det är bara Gud som är den som står mäktig att ge någonting liv. Allt liv utgår på något sätt från Gud själv. Så måste det ju vara. Och samtidigt så är ju vi otroligt medvetna om något som står i stark kontrast till det Gud vill. Nämligen blåsa in liv i den här världen. Död. Håll med om det. Det finns rätt mycket död runt oss. Nyheter här och var berättar varje dag om människor som dött av den ena eller andra orsaken. Människor som står nära oss dör. Vi hör rapporter om hur natur och klimat mer eller mindre dör på olika platser. Både relationer och annat kan vi ibland säga känns döda. Ibland har vi i gudstjänsterna här haft barnvälsignelsen när någon nyfödd. Vi ber för någon nyfödd. Och så i samma gudstjänst kan man ha parentation då man berättar att någon församlingsmedlem har dött. Alltså det blir sällan tydligare om livet och dödens två olika sidor. Jesus tar upp det här med död och liv och då säger han så här. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Jesus talar om tjuven, om ondskan eller djävulen som ofta uttrycket Bibeln använder. Och så säger han att död, det är ondskans verk. Eller det är djävulens verk. Men jag har liksom en annan agenda med mig. Nämligen liv. Hör här, vad Gud vill främst göra in i den här världen. Det är att människor ska få känna och märka att de verkligen är levande. Och när Gud säger i de 10 Guds bud att vi inte ska dräpa eller döda. Då vet han, det finns en ond makt som inget hellre vill än att livet ska ryckas ifrån både människor, relationer och annat vi håller hårt om. Dräp inte. Ha inte ihjäl. Vet ni, det finns en som skapar tillräckligt mycket död på den här jorden. Och då som vi sa i början, att buden liksom inte bara är slumpmässiga förordningar från Gud som finns bara för att han ska få bestämma. Utan att detta i själva verket är ord och meningar som beskriver vem Gud är, så måste ju detta betyda att om Gud är den som ger liv, om Gud är den som blåser in liv i den här världen, in i sammanhanget som kan kännas döda, in i omständigheter där vi tänker att där finns inget liv, här är det kört, och så lägger man till dimensionen om att vi är tänkta att vara Guds avbild, så måste det ju betyda att varje människas uppdrag som vill följa Jesus är också att göra samma sak. Blåsa in liv. Att bidra med liv in i olika sammanhang. Och så kan man ju såklart säga så otroligt mycket mer om detta. Nej, långt ifrån alla som tror på Jesus är vegetarianer. Det finns människor som utifrån sin tro på Jesus argumenterar för dödsstraff. Även om det känns otroligt långt ifrån vårt samhälle. En del tänker samma om aktiv dödshjälp. Då blir ofta samtalet på en annan nivå. Och jag säger inte exakt hur man ska hantera olika situationer. Det finns otroligt mycket att fundera på hit och dit. Men tillräckligt med död finns på den här jorden. Men vad Gud vill är att han vill blåsa in liv. Liv i överflöd. In i ditt liv, in i ditt äktenskap, i dina relationer med dina barn. Liv. ögonblick. Ser alltid bra ut i de här tiderna när man får något sånt. Vi skapade till Guds avbild. Var inte en som dräper, var inte en som har ihjäl. Vi skapade till att ge liv. Nu tar vi bud nummer 3 för dagen. Du ska inte stjäla. Alltså, vem är det som stjäl? Vem är en tjuv egentligen? Jag gissar att så som man associerade till tjuv när det här skrevs skiljer sig lite från hur man kanske associerar till tjuv i vårt samhälle. Och vi har väl också fått lära oss mycket att de kanske senaste 10-15 åren så är liksom inte tjuvens enda verk längre att gå till ett garage eller ett hus och bryta sig in och ta någonting. Man kan stjäla på rätt många andra sätt nu. Men vad jag tänker att en definition på en tjuv är, jag tror det gällde då, jag tror det gäller nu, det är att en tjuv inte kan eller inte vill lita till sin egen förmåga att skapa någonting av betydelse eller någonting av värde. Ni vet, jag såg att du hade en sån där sak hemma. Den skulle jag vilja ha. Jag känner mig oförmögen på grund av dåligt med pengar eller vad det nu är att tillförskaffa mig en sån. Så jag knycker din. Eller det värdet han eller hon har på sitt konto. Någonstans. Det är mer än vad jag har. Så jag ser till att ta det. Eller behöver inte vara saker eller pengar man stjäl. Man kan stjäla så mycket annat. Det kan vara beröm. Som egentligen tillhör någon annan. Man kan ta någons plats. Man kan tillskansa sig tid från någon annan. Men det man gör är att man tänker att jag kan inte, eller jag orkar inte, eller jag vill inte få det värdet eller den betydelsen genom min egen förmåga. Så jag tar den från andra. Det är en tjuv. Paulus, som är Nya testamentets mest flitige författare, han ordinerar en sak till alla tjuvar. Så här står det i Efesierbrevet 4. Den som stjäl ska sluta stjäla. Istället arbeta och sträva med egna händer. Så han kan inte dela med sig av sitt goda åt dem som behöver. Jag tänker att han säger detta. Sluta ta saker från andra. För i dig, i dina händer, så finns det en förmåga att själv skapa det du tänker att du inte kan skapa. Arbeta och sträva med dina egna händer, med ditt eget liv. Det du håller på med är inte rätt. För i varje människa har Gud liksom lagt ner en förmåga att skapa värden, att skapa betydelse. Nej, det ser inte samma ut för alla. Alla kan inte allt som man tänker att alla andra kan. Man har inte samma saker. Men du kan. Och Paulus säger, testa. Arbeta för det, kom igen. I dig så finns det en förmåga som du tänker att du inte har. Så jag kan ha det för mig själv. Så att det liksom blir bara mitt. Jag kan gotta mig i det. Nej, utan Paulus fortsatte. Skapa så du kan dela med dig till andra som behöver. Kommer ni ihåg, buden säger någonting om vem Gud är och vilka vi är. Hör på det bibelord som jag skulle säga. Det här är Nya testamentets mest kända bibelord. Det står så här i Johannes 3:16. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Alltså, vad gjorde Gud? Han gav. En av Guds största egenskaper, det är hans generositet. Det visas allra tydligast på korset. När Jesus ger sitt liv för människans skull. Vill du följa Jesus, vill du tro på honom. Låt generositeten vara en av de sakerna man förknippar dig med. Nu går vi till det sista budet för dagen. Kanske min svåraste uppgift som pastor någonsin. Att på några minuter säga om något om varför man inte ska begå äktenskapsbrott och vad det betyder. Och en del av er tänker så här nu. Såklart kyrkan måste prata om sådana saker. Man är präktig, man säger vad man ska göra och inte göra mot sin respektive. Och jag kan förstå den känslan. Och så vill jag först och främst säga, jag är ingen expert på detta. Imorgon så firar jag och min Lotta 13 år som gifta. Vilket jämfört med många andra är ju en bråkdel. Mina föräldrar lever alltjämt tillsammans. Lottas föräldrar lever alltjämt tillsammans. Många av våra vänner är fortfarande gifta med den som de gifte sig med. I min allra närmaste krets har jag inte haft skilsmässor eller svåra uppbrott. Däremot så har ju många av er det. Själva gått igenom det. Kanske föräldrar eller syskon som har gått igenom det. En del av er upplever just nu stålbad och stora prövningar i er relation. Vet ni, jag vill inte komma med några pekpinnar eller översitta fasoner och säga att jag vet bäst. Men jag vill dela evangeliet med er och jag vill ge en hälsning från Bibeln kring det här med relationshantering. Vilket jag tror alltid är någonting som är värt att lyssna till. Jag vill läsa ett bibelord från Nya Testamentet. Det citeras ofta i samband med vigslar och bröllop. Det står så här i Matteus 19. Jesus säger detta. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru. Och de två ska bli ett. Jag vill säga två saker om detta bibelordet. Hur det är kopplat till ett hälsosamt förhållande och äktenskap. Hur man helt enkelt kan leva så att man inte hamnar där det blir brott på äktenskapet. Där man gör det man egentligen inte vill. Där man bryter det man kanske lovat varandra som man absolut inte vill bryta. Vi börjar med det här med att lämna. Jesus säger inte att du ska lämna mor och far för att det är dåligt där. Och istället börja leva med den man gifter sig med. Eller du ska inte gå från det dåliga till det bra. Utan han säger lämna det ena för att få det andra. Vet du, för att få en hälsosam relation, för att kunna ha ett bra äktenskap, så måste du lämna någonting. Det är förhoppningsvis inget dåligt, men man behöver ta ett kliv från något som tidigare stod dig först till någonting som nu blir ditt första. Det är inte ovanligt när ett par har träffats så ska man fira sin första jul ihop. Att den ena eller andra har lite svårt för det där. För det är inte så här vi gör i vår familj. Ni vet, så här är våra traditioner. Varför kan inte jag få det som jag vill? Det där brukar ju sätta sig efter en jul eller två. Men om det där aldrig släpper, om man inte är redo att forma någonting nytt, skapa egna traditioner, utan att hela tiden finns det där gamla som ligger och spökar, då tänker jag, har man lämnat då? Nu här handlar ju det här, som ni förstår, inte bara om traditioner vid jul. Men har du verkligen kunnat släppa både bra och mindre bra saker till förmån för det som blir ert nya? Vet ni, i varje hälsosam relation, i varje gott äktenskap har man lämnat någonting för att hitta någonting nytt. En del av oss behöver nog faktiskt aktivt lämna saker för att relationen ska bli bättre. Det andra jag vill säga någonting, det var att leva med. Jag har spelat rätt så mycket fotboll i mina dagar. Och när jag var typ 17-18 år så mötte vi det laget från Göteborg som heter Häcken. Och där spelade då Kim Källström som var 15-16 år. Han blev ju senare en av Sveriges bästa fotbollsspelare. Gjort, vad är det nu, 130 landskamper eller något sånt där. Och när Kim Källström senare slog igenom, blev känd, så var det inte sällan jag berättade att vi hade mötts. Ni vet, jag har spelat mot Kim Källström. Det var ju lite coolt att säga. Men vet ni, sanningen är att jag spelade inte mot Kim Källström. För jag var avbytare i den matchen. Jag satt i avbytarbåset som andra målvakt och såg på när mina lagkamrater blev totalt överkörda och förlorade med 7-0. Men trots att jag gärna sa det, så spelade jag själv aldrig mot Källström. Jag såg inte på nära håll hur han behandlade bollen, hur han slog sina passningar. Jag kunde liksom inte få någon sån där närbild på hans skottteknik. Eller jag var liksom inte den som släppte in målen från honom. Vet inte, det finns en skillnad på att leva med och att leva bredvid någon. Som att spela med eller mot någon eller sitta på bänken när andra spelar. Lever du med? Låter du honom eller henne diktera villkoren lika mycket som du? Åker ni till Jonsereds trädgårdar när den andra egentligen vill åka och skjuta leduver? Får hon bestämma semestermålet i år? Är det ert sätt att hantera ekonomin? Eller får den andra snällt dansa efter din pipa? Vet ni, hemma hos oss så bestämmer jag och Lotta inte längre om tv:n på fredagkvällar. Hade vi bestämt hade det varit något annat. Nu är det allt från Masha och björnen till Lego City till Vajana till Frost till Lasse Maja till agenterna eller allt vad det heter. Underhåller det oss som föräldrar? Nej. Men för att vi som familj ska ha det bra så har vi liksom förstått att det där släpper vi då. För nu lever vi med tre barn. Så under den här tiden är det på deras premisser. För att ett äktenskap och en relation ska må bra så behöver du leva med och inte bredvid. Inte framför, inte bakom. Du ska inte begå äktenskapsbrott, sa budet. Alltså sätt dig inte i situationer där du bryter det ni har lovat varandra. Det som ni rimligen vet är rätt. Vårda din och er relation. Ta hand om den så att det inte ens blir valet. För att skapa bästa möjliga förutsättning för det, så kom ihåg att vissa saker måste du släppa taget om. Och du behöver på riktigt leva med någon. Även det här budet, jag vill säga det, det hade kunnat ta 7 gudstjänster. Nu fick du det på 5 minuter. Otillräckligt, ja. Men hoppas du kan ta med dig någonting av detta. Nu är jag klar för idag. Nästa vecka så får du lyssna till en gäst som heter David Norén som predikar. Och du kommer få lyssna om bud 8-10. Nu vill jag be en bön tillsammans innan vi går in i nattvarden. Tack Gud för vi som finns här. Du vet hur de här sakerna kanske på något sätt kan peka på olika omständigheter och situationer i våra liv. Vi kan känna oss otillräckliga, vi kanske är de som lätt får dåligt samvete för vi känner att jag gjorde när jag inte borde. Det kanske är för få tillfällen jag har givit liv när jag egentligen borde ha gett det. Där jag har missat att hedra och visa aktning för faktumet att de som står närmast mig kan jag inte välja. Hjälp oss att se att det är, de människorna är en gåva från Gud. Och du ser det här med att vi inte ska stjäla, att vi inte ska ta. Gud, låt oss förstå att i våra händer så ligger det en makt och en kraft att skapa saker av värde. Låt oss göra det. Och så ser du det här med äktenskapsbrott och att bryta relationer. Herre Jesus, hjälp oss att vara de som lever med. Och hjälp oss att vara de som också lämnar någonting för något annat. Kommer nåd in i situationer där det behövs till människor som verkligen är i behov av det. I Jesu namn. Amen.